So, i fredagskväll,
on Friday night,
så förlade vi vårat bönemöte till en pizzeria.
We had a prayer meeting in a pizza place.
Vi hade en förhoppning att det skulle dra mera människor.
We hoped that more people would come then.
Sådär, tänkte äta ska man ju göra.
Well, you have to eat anyway.
Och jag tror att, ja, det hade kanske en viss effekt.
I think maybe it had certain effect.
Men det var väldigt fin tid.
It was such a good time.
Och vi började med att tala om bön.
And we began by speaking about prayer.
Och vi sa att väldigt enkelt så är bön att umgås med Gud.
We said that quite simply, prayer is having a time to get with God.
Och jag tänkte nu idag så vill jag bara fortsätta på det här temat.
And I just want to continue on that today.
I princip började jag i fredags.
And I will start where I started on Friday.
Men att lägga ut texten mera.
That I will expand on it more.
Och för att göra det så behöver vi läsa två skriftställen.
And to do that we need to read two portions of the scripture.
Det ena hämtar vi från Johannes kapitel.
One is from John 4.
Och det andra från första Thessalonikerbrevet.
The other one is from First Thessalonians.
Nu börjar i Johannes evangeliet.
We'll begin in John 4.
Och vi ska tala om, eller över ämnet, hur ska vi egentligen be?
And the subject is how to pray.
Så Jesus, vi ber att du välsignar dessa tankar.
And Lord, we pray that you bless these things.
Vi vet ingenting så som vi borde veta.
We know nothing as we should do.
Och vi lär oss hela tiden.
And we learn all the time.
Herre, vi ber att du skulle undervisa våra hjärtan idag.
And Lord, we pray that you will teach our hearts today.
Att förstå vem du är.
To understand who you are.
Vad du har gjort.
And what you have done.
Och hur vi kan relatera till dig.
And how we can relate to you.
Signa dessa tankar.
And let these thoughts.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Johannes 4.
John 4.
Och verserna 20 till och med 24.
Verses 20 to 24.
Det är alltså där Jesus talar med den samaritiska kvinnan.
Jesus is speaking to the Samaritan woman.
Och samariterna var ett folk som var till hälften judar och till hälften annat.
And the Samaritans were half Jews and half something else.
När de 10 nordliga stammarna i Israel blev bortförda i fångenskap.
And when the 10 northern tribes were taken into captivity.
Så lämnades några kvar för att bruka jorden.
Some were left to take care of to cultivate the ground.
Och andra folk sändes dit.
And other people were sent there.
Och de blandades.
And they mixed.
Så inte bara genetiskt och etniskt.
Not just genetically and ethnically.
Men också hela deras föreställning av Gud förändrades.
But also their concept of God was changed.
De trodde på Bibelns Gud.
They believed in the God of the Bible.
Israels Gud.
In Israel's God.
Men samtidigt så blandade de sin föreställning om denna Gud med alla de här hedna folken som kom in och deras föreställningar.
But they mixed their concept of God with the concept of the heathen people who came there.
Dessutom var hon en kvinna.
And she was a woman.
Och i den här tiden.
And at this time.
Så var det en tydlig separation där.
It was a clear separation.
Det var inte precis någonting man gjorde i det dagliga livet, att män och kvinnor umgicks, så att säga.
It's not quite a thing to do in the everyday life that you spend time together, so men and women.
Det här var en väldigt radikal diskussion.
So this was a very radical discussion.
Dels därför att de talade med en kvinna.
One is that they spoke to a woman.
Och dels därför att hon var från Samaria.
And the other that she came from Samaria.
Och judarna föraktade samarierna.
And the Jews despised the Samaritans.
Men hon har en fråga till honom.
But she has a question too.
Och det är en legitim fråga.
And it's a legitimate question.
Vi kanske har ställt samma fråga många gånger.
Maybe we have said it ourselves many times.
Så hur ska vi tillbe?
How to worship?
Hur ska vi liksom, vi samarier, vi har ett berg.
We Samarians, we have a mountain.
Dit går vi och där tillber vi dig. Eller tillber du Gud.
We go to this mountain and we worship through God.
Men hon sa, ni judar.
But you Jews.
Ni tillber i templet i Jerusalem.
You worship in the temple of Jerusalem.
Vilket är rätt.
What is the right thing to do?
Och man kan tänka sig att Jesus skulle sagt, templet självklart.
And you could have thought that Jesus would say, have said, of course the temple.
Hur kan ni tro något så dumt som att gå till ett berg?
How can you believe something stupid that you can go to a mountain?
Det finns ett tempel.
There's a temple.
Men även om hon hade sagt det.
But even if he had said,
så hade hon inte haft någon möjlighet att gå dit.
She couldn't go there.
Som samarier.
As a Samarian.
Som kvinna.
As a woman.
Så det fanns begränsningar.
So there were limitations.
Men hela konversationen bara lyfte till ett annat plan.
But the whole conversation just lifted to another level.
Och han säger, det är inte på ett berg och det är inte heller i templet.
And he said, it's not on a mountain and it's not in the temple.
När Jesus uttalade de här orden.
When Jesus said these words.
Så hade templet ungefär 40 år kvar att vara i bruk.
The temple would remain for about 40 years more.
Och han visste detta.
And he knew this.
Så han säger att den tid kommer.
So he said the day will come.
Ja, den är faktiskt redan här, säger han.
Well, it's actually here already, he said.
Då sanna troende.
When true believers.
Inte ska tillbe i templet.
Won't worship in the temple.
Eller på ett berg.
Or on a mountain.
Då har jag en fråga.
And I have a question.
Läste jag skriften?
Did I
okay.
read this point?
Okay, vers 20.
In verse 20.
Nu har jag berättat allt som står där.
I've told you everything that it says here now.
Våra fäder har tillbett på detta berg. Ni säger att den plats där mörka tillbe finns i Jerusalem.
Our fathers worshipped on this mountain. And you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship.
Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern.
Jesus said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father.
Ni tillbe vad ni inte kände. Vi tillbe vad vi kände, eftersom frälsningen kommer från judarna.
You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews.
Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill Fadern ha.
But the hour is coming, and now it is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth.
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe ande och sanning.
For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Och när vi då ändå är igång här så kan vi läsa också första Thessalonikerbrevet 5.
Might as well read first Thessalonians 5.
Och då är det vers 17.
And it's verse 17.
Och den är väldigt enkel.
And it's very simple.
I engelska är det tre ord.
In the English it's three words.
I svenska är det bara två ord.
And in Swedish it's two.
Be oavbrutet.
Pray without ceasing.
Och det kan ju då tyckas lite märkligt.
And this might sound strange.
Jag tror att förklaringen finns i de här versen.
But I think we have the explanation here.
Att vi ställer oss den här frågan. Be ständigt.
We ask the question to pray without ceasing.
Ska jag liksom gå omkring och mumla hela tiden?
Must I mumble to myself all the time?
Liksom,
jag ber hela
tiden. I pray all the time. Dagarna, vad händer när jag sover?
Day and night, but what happens when I sleep?
Vad säger Gud då?
What does God say?
Jag olyder mot Gud om jag ska be hela tiden och sen sover jag en tredjedel av mitt liv.
If I have to pray all the time and I sleep a third of my life.
Det går inte så bra.
I'm disobedient to God.
Men om vi ser det ur det här perspektivet.
But if we see it out of this perspective.
Att det är inte en plats.
But it's not a place.
Det är inte en tid.
And it's not a time.
Och jag vill säga att det är inget fel att ha en tid och en plats.
I just want to say too that it's not wrong to have a time and a place.
Faktum är att vi kan behöva detta.
Actually we might need it.
En plats dit vi kan gå och vara ensamma och umgås med Gud.
A place where we can come and be alone with God.
Bibeln säger detta.
The Bible says it.
Gå in i din kammare.
Go to your chamber.
Och be till Gud.
To God.
Det är en plats.
It's a place.
Men det är ingen speciell plats.
But it's not a special place.
Det kan vara garderoben hemma.
It could be the wardrobe.
Om den är stor nog.
If you have a big wardrobe.
Det kan, och det är inget fel att ha en speciell tid.
And there's nothing wrong with having a special set.
Kanske innan dagen börjar.
Maybe before the beginning of the
kanske
day.
Kanske när dagen är slut.
Maybe at the end of the day.
Eller på då.
Maybe
men det är inte så att det måste vara ett visst klockslag.
But it doesn't have to be a certain time.
Därför att sanna tillbedjare.
And of course, true worshippers.
Tillber i ande och sann.
Worship in spirit and truth.
Och det är bara möjligt för oss.
And it's only possible for us.
Som lever i denna tidsålder.
Who live in this day and age.
Som har fått den helige ande utgjuten i våra hjärtan.
And have received the Holy Spirit in our hearts.
Som är verksam i våra hjärtan hela tiden.
He's working in our hearts all the time.
Och ni vet när vi ska utföra ett jobb.
And you know that when we have a job to do.
Så behöver vi verktyg.
We need tools.
Och när jag växte upp så hade man en verktygslåda.
And when I grew up you had a toolbox.
Jag önskade mig en verktygslåda.
I wanted to have a toolbox.
Jag tror jag får den än faktiskt.
I think I still have it actually.
Dålig och rostig, men den finns där också.
Rusty and horrible. But
men nu har man istället ett verktygsbälte.
But today you have a belt around your body.
Och liksom det finns någonting där att använda för allting.
And there's something there for everything.
Det finns säkert verktygslådor också.
I'm sure there are toolboxes too.
Men de flesta hantverkare ser har verktygsbälten.
But I think most workers have this kind of belt.
Så vi behöver verktyg.
So we need tools.
För att utföra olika saker.
To do different things.
Andligt talat.
Spiritually speaking.
Och det första jag vill prata om ikväll, idag, morgon.
The first thing I want to speak about today.
Det är att fråga Gud.
Is to ask God.
Det är ingen dum idé.
It's a good thing to do.
Därför att Gud vet inte bara allt.
Because God knows everything.
Men han har också en längtan att delge detta till oss.
But he also wants to share it with us.
Att han vet allt är kanske ingen nyhet för oss.
Maybe it's not something new to us that he knows everything.
Men att han också vill ge oss det vi behöver.
But that he wants to give us what we need.
Och hur många frågor har inte vi?
We have so many questions.
David hade en fråga.
David has a question.
I Psalm kapitel 2.
In Psalm chapter 2.
Så frågar han att varför rasar hedna folk?
He said, why are the heathen raging?
Varför liksom har de en sammansvärjning?
Why are they conspiring?
Vad är det som gör att människorna gör som de gör?
Why, what makes people do what they are doing?
De tänker bara fåfängda tankar.
They think vain thoughts.
Job frågade en fråga.
And Job had a question.
Frågade, varför lider jag?
He asked, why am I suffering?
Jag förstår det inte.
I don't understand it.
Om jag på ett mänskligt sätt jämför mig själv med andra människor.
If I, in human terms, compare myself with other people.
Så lever jag inte dåligt liv.
I have quite a good life.
Är det här ett straff?
Is it a punishment?
Vad är hela grejen?
What is it all about?
Jag hade en fråga.
He had a question.
Paulus ställde en fråga.
And Paul had a question.
När Gud mötte honom på vägen till Damaskus.
When God met him on the road to Damascus.
Han kom till tro.
He became a believer.
Och han ställde frågan, vad vill du att jag ska göra?
And he asked, what do you want me to do?
En logisk fråga.
A logical question.
Att ställa frågor som har med kallelsen att göra.
To ask questions about your calling.
I Gamla testamentet.
In the Old Testament.
När människor bad bön.
When people prayed.
Så svarade Gud ofta på de bönerna genom att visa sig i en dröm eller en vision.
God often answered the prayers by showing himself in a dream or a vision.
Vi läser om det i fjärde Mosebok 4.
We read about
det. Förlåt mig, fjärde Mosebok 12.
In Numbers 12.
Och vers 6.
And verse 6.
Men så står det att i denna sista tid.
And then it says that in these last days.
Det vill säga den tid vi lever i nu.
The day that we live in today.
Så har han talat till oss genom sin son.
He has spoken to us through his son.
Det står om det i Hebreerbrevets första kapitel.
It says in Hebrews 1.
De första två versen.
And the first two verses.
Och det är intressant.
And it's interesting.
Gud har talat till oss genom sin son.
God has spoken to us through his son.
Vad innebär det?
And what does it mean?
Det kan innebära flera saker.
It means several different things.
Men en sak är att Jesu liv och död och uppståndelse.
But the life and death and resurrection of Christ.
Den talar till oss.
Speaks to us.
Förra månaden.
Last month.
Så dog en känd tysk teolog.
A well-known German theologian died.
Wolfhard Pannenberg.
Wolfhard Pannenberg.
Och han var 85 år gammal.
He was 85 years old.
Och vi skulle förmodligen kalla honom för en liberal teolog.
And I suppose we could call him a liberal theologian.
Eller kanske vi skulle kalla honom för en konservativ liberal teolog.
Or maybe we should call him a conservative liberal.
Men han var lite mer i mitten.
He was a little more towards the middle.
Men han förnekade jungfrufödseln.
But he denied the virgin birth.
Och han förnekade Bibelns ofelbarhet.
And he denied that the Bible was infallible.
Men han försvarade uppståndelsen.
But he defended the resurrection.
Inte därför att han trodde på Bibeln.
Not because he believed in the Bible.
Fullt ut åtminstone.
Not all through anyway.
Men därför att han sa att bevisen för hans uppståndelse.
But he said that the proof of his resurrection
är så överväldigande.
Are so numerous.
Att om det inte vore för två anledningar så kan man inte förneka dem.
That if it wasn't for two different reasons, he couldn't deny it.
Vad var det då för anledningar som han angav?
What were the reasons for that?
Den ena var att en väldigt ovanlig händelse.
One was that it's quite an unusual thing to happen.
Ja, det är väldigt ovanligt att folk uppstår från de döda.
It's very unusual that people are raised from the dead.
Det har nämligen bara hänt en gång än så länge.
Because it's only happened once.
Det är folk som har kommit tillbaka, Lazarus till exempel.
People have come back like Lazarus.
Men han dog igen, stackaren.
But he died again, poor man.
Han bara uppstod tillfälligt.
He was just raised from the dead temporarily.
Och det finns några exempel på det.
And there are some examples of that.
Men den andra anledningen som han säger.
But the other reason he said.
Men den är tänkvärd.
And that's something to think about.
Det är att om det är sant.
That if it is true.
Då måste det innebära att mitt liv förändras.
It must mean a change in my life.
Så jag vill inte förändra mitt liv.
And I don't want to change my life.
Då kan jag inte tro på uppståndelsen.
And then I cannot believe in the resurrection.
Är det därför människor förnekar?
That the reason why people are denying it.
Det är därför man tar alla andra områden i livet så allvarligt.
That's why you take everything else in life so seriously.
Kräver att de ska vara dokumenterade.
And you say that this has to be documented.
Men när det gäller de här sakerna.
In these matters.
Bibelns trovärdighet.
The validity of the Bible.
Historiska fakta angående Kristus och annat.
Historical facts about Christ and things.
Då är det snuggen.
Then it's not so. That's not so
important. Frågar man de här principerna?
Then you don't follow these principles.
Men vi frågar Gud.
But we ask God.
Vi fattar beslut baserat på vad Gud har uppenbarat genom sitt ord.
And we make decisions based on what God has revealed in His word.
För han har talat till oss genom sin son.
Because He spoke to us through His son.
Och sonen är ordet.
And the son is the word.
Eller ordet är son.
Or the word is the son.
Om vi läser Johannes första kapitel.
If we read in John 1.
Ordet blev kött.
The word became flesh.
Och bodde ibland.
And dwelt among us.
Den helige ande guidar oss in i hela sanningen.
The Holy Spirit is guiding us into the truth.
Det är Johannes 14.
And that's John 14.
Verserna 23-26.
Verses 23-26.
Och Gud verkar mer och mer specifikt.
And God is working more and more specifically.
Ska vi säga, ju mer viktigt ett beslut är.
The more important the decision is.
Och ju fler människor som blir eller påverkas av beslutet.
And the more people that are affected by the decision.
Noah till exempel.
Like Noah.
Det var ett budskap som gällde hela världen.
That was the message to the entire world.
Abraham.
And Abraham.
Isaac.
Isaac.
Isaac is intressant.
Isaac is interesting.
Hur han hittade sin fru.
How he found his wife.
När du kommer till en plats.
When you come to a place.
Så kommer en kvinna.
A woman will come.
Och hon kommer att ge vatten till din kamel.
And she will give water to your camel.
Då är det din fru.
That's your wife.
Det är en gång som en kille ska köra omkring idag och tänka att jag ska be nu att när jag stannar på Statoil så, och så kommer det fram en tjej och tankar bilen och det blir min fru.
It's like someone today running his bike and then he was saying that when I stop at the petrol station, the person who comes and puts petrol in the tank will be my wife.
Då tänker man, men varför gör inte Gud så? Det vore mycket enklare.
It would be much easier if God did it that way.
Men faktum är att Gud leder genom sitt ord.
But the fact is that God will guide through his word.
Vi lever i en annan tid.
We are living in a different time.
Och vi säger inte att Gud inte kan göra så.
And it's not impossible for God to do that.
Men vi säger inte att han måste göra.
But he doesn't have to do it.
Om jag står och tittar i min låda där jag har mina sockor på morgonen.
If I look into the drawer where I have my socks in the morning.
Och jag undrar om jag ska ha blåa eller röda sockor.
And I'm thinking whether to have blue socks or red socks.
Så behöver jag inte oroa mig för att jag tar fel.
I don't have to worry that I take the wrong socks.
Inte att Gud kanske inte har någonting att säga om det.
Maybe God has something to say about it.
Men jag behöver ingen liksom sån här himmelsk uppenbarelse.
But I don't need a heavenly revelation.
Men Gud guidar oss genom skriften.
But God will guide us through the scripture.
Och det är någonting som vi i denna tidsålder måste lära oss förstå.
And it's something that we in this day and age have to look to learn.
Så med andra ord, om jag inte umgås med Gud i skriften.
So if I don't spend time with God in the scripture.
Så det är svårt att känna hans vilja.
And it's hard to get to know his will.
Med en enkel logik.
That's simple logic.
Men inget är för stort, inget är för smått.
But nothing is too big and nothing is too small.
Gud är intresserad av allt.
God is interested in everything.
Fråga honom.
Just ask him.
Jag vet inte hur många gånger jag har frågat Gud.
I don't know how many times I've asked God.
Om allting.
About just anything.
Why?
Why?
Varför?
Why?
Och Gud vill att vi ska fråga.
And God knows, he wants us to ask him.
Ibland dröjer svar.
Sometimes it takes a long time.
Ibland är det inget svar.
And sometimes there is no answer.
Svaret är att det är inget.
And the answer is that there is no answer. You have to continue anyway.
Men hemligheten är att vila i honom.
But the secret is to rest in him.
En annan grej som jag tänkte på.
Another thing that I was thinking.
Det är att inte bara fråga vid Gud, men vi ber om saker för egen del.
It's not just that we to ask God, but to pray for things for yourself.
Och ibland så tänker vi kanske så här att, jag menar, be för någonting för egen del, är inte det själviskt?
We might think sometimes that if I pray for something, to get something for myself, then is that not selfish thing?
Jo, om jag ber för någonting som jag ska konsumera i mitt eget kött.
Well, if it's something that I'm consuming in my own flesh.
Men det behöver inte vara så.
But that's not the thing, it doesn't have to be that.
Därför att Gud vill att vi ska ha saker.
Because God wants us to have things.
Inte för att vi ska ha dem i sig.
Not just to have them.
Men han vill välsigna oss.
But he wants to bless them.
Och han vill att de sakerna ska bli en välsignelse för andra.
And he wants the things to be a blessing to other people.
Och har vi den inställningen.
If that's our attitude.
Kan vi naturligtvis be för saker.
Then of course we can pray for things.
För egen del.
For ourselves.
I Jakobs brev, 4:e kapitlet.
In James 4.
Vers 2.
Verse 2.
Så står det att ni har ingenting för att ni inte ber.
Is that you don't have because you don't pray.
Simple. Har inget för vi vet.
We have nothing and we don't pray.
Han har skapat i oss behov.
He has created a need in us.
Så att han kan möta behov.
So that he can meet our need.
Därför att när han möter behoven.
Because when he meets our need.
Det är då vi har gemenskap med.
That's the time we have fellowship with him.
Så Gud har en lite självisk tanke där.
So God has kind of selfish thoughts.
Skapar behov i oss.
That he's creating a need in us.
Så att vi måste söka honom.
And then we have to seek him.
För att få behoven uppfyllda.
To get these needs satisfied.
Och i den processen.
And in the process.
Så får han umgås med.
He can have time to get
with us. Sina barn, sin skapelse.
His children, his creation.
söker först Guds rike.
Seek the kingdom of God first.
Och hans rättfärdighet.
And his righteousness.
Ska allt det andra tillfalla.
And all the other things will be added unto
him. Det är en vers som vi ofta citerar.
We quote that verse very often.
Och det är en underbar vers.
And it's a wonderful verse.
Och vi borde lära oss mer om vad den betyder.
And we should learn more about what it means.
Men jag säger bara att jag tror inte den utesluter.
I think that it doesn't exclude
att vi ber för olika saker.
That we pray for different things.
Därför att där möter Gud oss.
Because that's where God will meet us.
Det blir något speciellt.
There's something special.
Men att vilken förälder är inte entusiastisk över att ge sitt barn en gåva?
Any parent would be enthusiastic about giving a gift to his child.
Bara för att se reaktion.
Just to see the reaction.
Så be för egen del.
So pray for yourself.
Men be för andra räkning.
But also pray for others.
Vi är förebedjare.
We are intercessors.
I Gamla testamentet så fanns det präster.
In the Old Testament there were priests.
I vissa kyrkor så kallar man pastorn präst.
And in some churches you call the pastor a priest.
Och i de kyrkorna skulle man säga att vi kallar prästen pastor.
And in those churches they would say that we call the priest pastor.
För vi gör i princip samma sak.
Because we do the same thing.
Men principen är den.
But the principle is
att en präst är någon som står så att säga i gapet mellan Gud och människan.
That a priest is someone who is in the gap between God and man.
Och i första Timoteus 2:5.
And in 1 Timothy 2:5
så står det att det finns en medlare mellan Gud och människan.
It says that there is one mediator between God and man.
Jesus Kristus.
Jesus Christ.
Och han är vår överste präst.
And he is our high priest.
Han har en förbönstjänst för oss.
And he intercedes for us.
I himlen.
In heaven.
I Hebreerbrevet 7:25.
In Hebrews 7:25.
Och också i Romarbrevet 8:34.
And also in Romans 8:34.
Så står det att han han ber för oss.
And he prays for us.
Men sen står det något intressant.
But then it says something interesting.
I första Petrus 2.
In 1 Peter 2.
Verserna 5 och 9.
Verses 5 and 9.
Står att vi är troende präster.
It says that we are believer priests.
Här talas om en allmän prästerskap.
There's a general priesthood.
Inte bara någon som har gått och utbildat sig och blivit detta.
Not just people who have educated themselves.
Utan alla de som är troende.
But all those who are believers.
Är en präst.
Are priests.
Och det är av den anledningen att därför att Jesus är vår överste präst.
And the reason is that Jesus is the high priest.
Han har öppnat vägen in till Gud.
He's opened the way into God.
Och det här gapet som fanns i Gamla testamentet.
And the gap that was in the Old Testament.
Som krävde en medlare.
That needed a mediator.
Det gapet har stängt.
The gap has been closed.
Och det är det som Jesus säger.
And that's what Jesus says.
Att du behöver inte gå till templet i Jerusalem.
You don't have to go to the temple in Jerusalem.
Och ha en präst som offrar upp någonting.
Where a priest can sacrifice something.
Därför att Jesus har offrat sig själv en gång för alla.
Because Jesus has sacrificed himself.
Ett enda offer.
One sacrifice.
Hebreerbrevet 10.
In Hebrews 10.
Verserna 10.
Verses 10.
Respektive 14.
And 14.
Så med andra ord så ber vi för andra.
So in other words, we pray for others.
Vi som troende
and as believers
har en möjlighet.
We have the opportunity
att faktiskt välsigna människor.
To actually bless people.
När vi ber för andra,
when we pray for other people,
så har vi egentligen ett val.
We have one choice.
Vi kan välsigna eller förbanna.
We can bless or we can curse.
Och ibland så är vi mer sugna på att förbanna än att välsigna?
Sometimes we really want to curse more than we bless.
Och när vi läser det Gamla testamentet,
and as we read the Old Testament,
så finns det verser.
There are verses
som talar om detta.
That deals with it.
Att man bad verkligen liksom att ta itu med fienden.
That they will pray that take care of the enemy.
Vi ser inte riktigt det i Nya testamentet.
We don't see this in the New Testament.
I Matteus 5:44 står det be för era fiender.
In Matthew 5:44 it says pray for your enemies.
Men det intressanta är att ändå så känner vi ibland liksom Gud.
And yet sometimes we feel
ta hand om de där personerna.
God, deal with these people.
Fixa det där nu.
Just take care of this.
De har sagt så mycket dumma saker.
They've said so many stupid things.
De har gjort så mycket ont.
They've done so many evil things.
Det är dags för dem att betala priset.
Now it's time that they pay for it.
Det är min bön.
That's my prayer.
Men jag tänkte på det ibland.
But I thought of this sometimes.
Hur arga vi kan vara.
That we can be so
angry. Hur upprörda vi kan vara.
That we can be so upset.
Därför att ogudaktigheten har spridit sig.
Because ungodliness is spreading.
På alla nivåer.
Into the, all levels.
Och sen tänker man ibland, men om man tänker sådana tankar.
And then you think, well, if you think these thoughts.
Vi ska ju be för våra fiender.
We should pray for our enemies.
Men det behöver inte vara ett personligt hat.
But it doesn't have to be a personal hatred.
Men för att det också det är att vi älskar Gud.
It's because we love God.
Och vi älskar hans rättfärdighet.
And we love his righteousness.
Och vi älskar hans ord.
And we love his word.
Och vi älskar det som han gör i denna.
And we love what he's doing in this.
Och när vi ser att människor öppet och systematiskt går emot det.
And when we see people who are openly and systematically opposed,
då föds också en vrede i våra hjärtan.
Then there's an anger in our hearts.
Och vi säger liksom, Gud, hur länge?
And we say, God, how long?
I Uppenbarelseboken.
In Revelation.
Så talas det om hur de martyrerna under vedermödan ber.
The martyrs during the tribulation are praying.
Hur de ber för att Gud ska hämnas de här människorna.
They are praying that God will revenge these people.
Men det är inte kyrkans tidsålder.
But that's not in the church age.
Det är framtiden.
That's in the future.
Men vad ska vi säga om det?
But what to say about it?
Vi välsignar.
We bless.
När vi ber.
When we pray.
Och vi har alla har fått en sfär av inflytande.
And we all have a sphere of influence.
Ja, inte jag så.
I don't.
Men någonstans möter jag väl någon.
Well, you meet someone somewhere.
Grannen när jag går ut och slänger soporna.
Maybe your neighbor when you throw away the rubbish.
Jag menar, det är ett inflytande.
That's an influence.
Jag kanske bara slänger soporna en gång i veckan.
Maybe I just throw away the rubbish once a week.
Och grannen kommer bara en gång om året.
And the neighbor comes once a year.
Men den gången har jag någon möjlighet att säga något.
That time I can say something.
Jag kan utöva inflytande.
And I can have an influence.
Och det är det vi vill.
And that's what we want.
Och vi vill inte slösa bort våra liv.
We don't want to waste our lives.
Jag tänker på det ofta.
And I often think that.
Inte minst på sista tiden.
I thought a lot about it recently.
Hur människor slösar bort.
How people are wasting their lives.
Oh, what do?
Doing what?
Oh, vad?
Doing what?
Vad är det man gör?
What are they doing?
Jag säger det inte dömande.
I'm not saying this to condemn.
Men jag är bara så frustrerad.
That I just get so frustrated.
Men jag tänker på hur mycket vi kan göra för Gud.
When I think about how much we could do for God.
Och ändå så lever vi så extremt ytliga liv.
And yet we have such shallow lives.
Bara det här liksom temporära välsignelsen som just vi är ute efter.
We just want to get this temporary blessing.
Att känna oss bra för stunden.
To feel good for the moment.
Så vi ber för andra.
And we pray for others.
Om vi inte kan göra någonting.
If there's nothing else we can do.
Jag är för gammal.
I'm too old.
Jag är för trött.
I'm too tired.
Jag är inte fysiskt kapabel.
I'm not able physically.
Vad det nu kan vara.
Whatever.
Jag kan be.
I can pray.
Jag kan sucka i mitt hjärta.
I can sigh in my heart.
Välsigna mina grannar.
And bless my
neighbors.
Bless my job mate.
Välsigna människor när jag kommer i kontakt med.
And bless the people that I'm in contact with.
Välsigna mina släktingar.
Bless my relatives.
Gör ett verk i deras liv.
Do a work in their life.
Frälst dem.
And save them.
Tala till.
Speak to them.
Öppna deras ögon.
Open their eyes.
Tala till de styrande.
Speak to the people who are ruling.
Kungar och president.
Kings and presidents.
Premiärminister.
Prime ministers.
Folk som utövar inflytande.
People who have influence.
Be för dem.
Pray for them.
Men nu har vi en annan sak.
But then there's another thing.
Vi frågar Gud.
We ask God.
Vi ber för egen räkning.
And pray for ourselves.
Vi ber för andra.
And we pray for others.
Men sen samtalar vi med Gud också.
But we also talk to God.
På I slutet på 70-talet.
Towards the end of the 70s.
Så var det en kvinna i Sverige som skrev några böcker.
A Swedish woman wrote some books.
Hon heter Britta Hylstam.
Her name was Britta Hylstam.
Och de böckerna hette Samtal med Gud.
And the books were called Talking to God.
Och hennes namn kom till mig igår, så jag googlade upp henne.
So I thought of her name yesterday, ja. So I googled on her.
Hon levde fortfarande.
Well, she's still alive.
Så jag tyckte hon var jättegammal på den tiden.
And in those days I thought she was really old.
Men hon var yngre än vad jag är nu.
But she was younger than I am.
Nu däremot var hon ganska gammal.
But now she was quite old.
De här böckerna, liksom, hon skrev i all enkelhet.
She wrote this book's quite simple.
Det var liksom inget teologiskt djup i dem på något sätt.
There was, in a way, there was no theological depth.
Det var bara liksom hennes tanke.
It was just her thoughts.
Under 5 år.
And for 5 years.
Skrev hon de här böckerna.
She wrote these.
Samtal med Gud.
Talking to God.
Min bror hade allihopa och jag läste.
My brother had them all and I read them.
Och det var liksom så bara, det var bara som hon bara öppnade sitt hjärta.
She just opened her heart.
Samtal med
Gud. Talking to God.
Ibland så är det så att vi talar om något för Gud snarare än att vi ber honom om det.
Well, sometimes we actually tell God something more than we talk to him.
Kanske det är på grund av rädsla.
Maybe we are afraid.
Eller kanske det är på grund av smärta.
Maybe it's because of pain.
Vi vet inte vad vi ska göra.
We don't know what to do.
Och ni vet ibland liksom att när man går till någon som vi vet har mer kontroll än vi själva.
You know, when we go to someone who is more in control than we are.
Barnet med föräldrarna kanske.
The child and the parent maybe.
Eller en anställd går till chefen.
Or an employer goes to the boss.
Eller vad det nu kan vara.
Or whatever.
Och det är egentligen inte så att vi ber dem att göra något. Vi vill bara lätta vårt hjärta.
We don't actually ask them to do something. We just want to unburden our hearts.
Och det är det vi gör med Gud.
And that's what we do with God.
Vi vill bara att någon lyssnar.
We just want someone to listen.
Men har Gud tid med det?
But does God have the time?
Tänk alla troende människor i hela världen.
Just think of all the believers in the world.
Och de vill alla prata.
And they all want to talk to him.
Inga problem alls.
No problem.
Gud vet allt.
God knows everything.
Gud kan allt.
God can do everything.
Han är överallt samtidigt.
He's everywhere sometimes.
Han kan lyssna på alla samtidigt.
He can listen to all of us.
Vi behöver inte vara oroliga för att vi tar upp hans dyrbara tid. Han är ju Gud trots allt.
We don't have to worry that we're taking up his time because he's God.
Vi samtalar med honom.
And we talk to him.
Gud är intresserad av detaljer.
God is interested in the details.
Vi kanske inte tror det.
Maybe we don't believe that.
Men han är det.
Yes.
I Jakob 5:13.
In James 5:13.
Första Petrus 5:7.
In 1 Peter 5:7.
Ser vi att Gud är intresserad av detaljer.
We can see that God is interested in the details.
Vi samtalar med honom.
And we talk to him.
Den här veckan samtalar jag mycket med Gud.
This week I've spoken a lot with God.
Ibland på natten.
Sometimes during the night.
Som vaknar.
I wake up.
Tänker på någonting.
And I think of something.
Någonting som har hänt.
Something that happened.
Saker som händer i världen.
Things that are happening in the world.
Saker som människor har sagt.
And things people have said.
Inställningar, attityder.
Attitudes.
Problem man möter.
And problems you face.
Och sen bara går tankarna.
And the thoughts are spinning.
Men rikta dem till Gud.
Direct them towards God.
Samtal.
And talk to him.
Han vill.
He knows.
Han vill höra.
And he wants to hear.
Sen har vi bekännelse.
And then we have confession.
Bekännelse.
Confession.
I första Johannes 1:9.
In 1 John 1:9.
Så står det att bekänn era synder.
It says confess your sins.
Så är Gud trofast att förlåta er alla synder.
And God is faithful to forgive you all sins.
Jag vet platser där man säger att detta betyder att om jag begick en synd igår.
And there are places where they say that if you committed a sin yesterday.
Så ska jag gå upp och berätta detta inför alla människor.
Then I must come up and tell that to everybody.
Synd angår först och främst Gud.
But sin is something that is really a concern of God.
Alltid Gud.
It's always God.
När David syndade.
When David sinned.
står det att han eller så säger han att jag har syndat inför dig.
He says that I sinned before you, God.
I andra hand så angår synden de som jag har fel.
And secondly, it concerns the people that I have done wrong against.
Men inte alla andra.
But not everybody else.
Därför att det står i Jakobs brev.
Because what it says in James.
Kapitel 5 och vers 16.
In chapter 5 verse 16.
Bekänn era synder för varandra.
Confess your sins to each other.
Så är det inte som att varenda gång jag träffar någon så berättar jag vad jag har gjort.
It's not that every time I meet someone I tell them all the wrong things.
Vilka eländiga konversationer vi skulle ha.
We had such miserable talks with each other if we did that.
Men vad vi säger, eller vad det står rättare sagt.
But what it says.
Det är att de synder som har påverkat andra.
The sins that have affected other people.
Gör upp dem.
Deal with them.
Med Gud först.
First with God.
Och sen med människor.
And then with people.
Därför att de inte gör upp horisontellt.
Because we don't face things horizontally.
Så fungerar det inte heller vertikalt.
It doesn't work vertically.
Så synd bryter gemenskap.
So sin will break the fellowship.
Men det förändrar inte vår ställning.
But it doesn't change our position before God.
Vad du säger, du är inte så allvarlig.
And then you might think, well, it's not so serious.
Om jag fortfarande är ett Guds barn.
If I'm still a child of God.
Och jag kan komma undan med synd.
And I can get away with sin.
Då spelar det väl ingen roll.
It doesn't really matter.
Det låter ju som en riktigt bra bild.
Sounds like a good deal.
Jag kan vara ett Guds barn och synda.
I can be a child of God and I can sin.
Nej, säger det.
No, the Bible says.
Jag kan inte vara ett Guds barn och synda.
I can't be a child of God.
Jo, jag kan.
But I can.
Men jag har ingen gemenskap med honom.
But I won't have fellowship.
Jag mår inte bra.
I feel well.
Mitt samvete.
And my conscience.
Mina känslor.
My feelings.
Den helige ande lämnar mig inte i fred.
The Holy Spirit won't leave me alone.
Därför behöver jag bekänna.
That's why I need to confess.
Och bekänna i grekiska är ett ord som betyder att tänka samma sak som Gud.
And the Greek word for confess means to think the same way as God.
Så Gud säger du har fel.
So God says you are wrong.
Jag säger nej, jag har rätt.
And I say, no, I'm right.
Gud säger igen.
And God says again.
Du har fel.
You're wrong.
Ja, det.
I'm right.
Och vi kan fortsätta hur länge som helst.
And then you can continue.
Gud säger, det spelar ingen roll.
But God says it doesn't matter.
Hur länge du håller på.
Doesn't matter how long you're at it.
Jag kommer inte att ändra.
I won't change.
Jag är Gud.
I'm God.
Jag är skapare.
I'm the creator.
Gud är skapelsen.
And you're the creation.
Det är skillnaden.
That's the difference.
Men när vi säger till Gud.
But when we say to God.
Du har rätt, jag fel.
You're right and I'm wrong.
I det ögonblick.
That moment.
Så återupprättar han oss.
He restores us.
Till full gemenskap.
Into full fellowship.
Det är underbart.
And that's wonderful.
Sen prisar vi Gud.
And we praise God.
Det är sjätte punkten.
That's the sixth point.
För er som skriver upp punkterna. Vi känner Gud var femte.
Seven God was the fifth. If you don't take notes of the point.
Just det. Och prisa Gud.
And to praise God.
Prisa Gud, det gör vi. Det är ett positivt gensvar till Guds uppenbarelse av sig själv.
And to praise God is a positive response of God's revelation.
I skriften och i naturen.
In scripture and in nature.
I gamla testamentet så prisade man hans namn.
In the Old Testament they praised his name.
För han gjorde sig själv verklig genom sitt namn.
Because he made himself real during his
name betyder something.
A name means something.
Så han uppenbarade sig.
So he revealed himself.
Gud den trofaste.
God the faithful.
Gud den pålitlig.
God the reliable.
Och vad det nu kan vara.
Or whatever.
Så människor förstod mer och mer av honom.
Then people understood more and more of him.
Men nu står det.
But now it says.
Att Gud har upphöjt sitt ord.
That God has raised his word.
Över hans namn.
Above his name.
I Psalm 138.
In Psalm 138.
Och vers 2.
And verse 2.
Så förr hade man bara ett namn.
So in the old days they had only a name.
Som sa någonting om Gud.
Which said something about God.
Men nu.
But now.
Så har vi skrift.
We have the scripture.
Den talar till oss.
And it speaks to us.
Och vi prisar Gud.
And we praise God.
För allt det stora.
For all the great things.
Vi ser allt där ute.
We see everything out
there. Men det spelar ingen roll varje gång man ser ett djur eller blomma eller någonting.
Every time you see an animal or a flower or something.
Och man vet och förstår hur den är uppbyggd.
And you know and understand how it's constructed.
Eller rättare sagt, vi kanske inte vet och förstår.
Or actually, we don't know how it's made, but we can have an inkling of it.
Vi bara liksom överväldigade.
And we're just overwhelmed.
Då prisar vi.
And we praise him.
Och slutligen så tackar vi honom.
And finally we thank him.
Det är den sjunde och sista punkten.
That's the 7.7.
Vad är skillnaden mellan att prisa Gud och att tacka Gud?
What's the difference between praising God and thanking God?
Men när vi tackar Gud,
when we thank God,
så är det vårt positiva gensvar till Guds handlande i våra liv.
It's a positive response to God's to what God is doing in our lives.
De två största tacksägelsen.
And the two greatest things that we can thank him for.
Det är skapelsen.
Is the creation.
Och det är försoning.
And the atonement.
När vi läser Uppenbarelseboken.
As we read Revelation.
Kapitel 4.
Chapter 4.
Så ser vi hur människor är samlade.
We see that people meet.
I himlen.
In heaven.
Och det står att det är människor från alla folkslag.
And this is, says that there are people from all
alla språk,
from every people, every language.
Det står att de tackar Gud.
It says that they are thanking God
för hans skapelse.
For his creation.
Hur mäktig han är.
He's so mighty.
Och hur stor han är.
And he's so great.
Och hur fantastisk han är.
And he's so amazing.
Sen i nästa kapitel.
And then in the next chapter.
Kapitel 5.
Chapter 5.
Så står det att de tackar honom för försoning.
It says that they thank him for the atonement.
Att han blev lammet.
That he became the lamb.
Som borttager där.
Who takes away the sin.
Genom hans blod försonar han hela världen.
He reconciled the whole world through his blood.
Så att var och en som tror.
So that all those who believe.
Kan ha evigt
liv. And will receive eternal life.
Som en gåva.
And freely it's a gift.
Så det finns mycket som vi kan inkludera i
so there are many things that we can include in the subject prayer.
Vi frågar Gud.
We ask God.
Vi ber för egen del.
We pray for ourselves.
Ber för andra.
We pray for other
vi
people.
Vi samtalar med honom.
And we talk to him.
Vi bekänner till honom.
And we confess to him.
Vi prisar honom.
We praise him.
Och vi tackar.
And we thank him.
Här vi prisar och tackar dig idag.
And Lord, we thank you and we praise you today.
För allt det du har gjort.
For all the things that you
för
have
allt
done.
Det du är.
For all that you are.
Jesus, vi ber bara att du skulle tala till oss.
And Lord, we pray now that you will speak to us.
Vad krävs för att vi ska ta ett steg fram till tro?
So what does it take for us to take a step of faith?
Vad krävs för att vi ska gå till nästa nivå av mognad?
What does it take for us to reach the next level of maturity?
Vad är det som krävs för att vi ska ge upp någonting och börja att ta till oss någonting som du har istället för det.
What does it take for us to give something up and take what you have instead?
Bara du vet.
Only you know.
En trofast verkar i våra liv.
You work faithfully in our lives.
Och här är vi ber att du verkligen välsignar
oss. So we pray that you will really bless us.
Du för oss fram.
That you take us forward.
Vi vill att vi ska växa i nåd och kunskap.
You want us to grow in grace and knowledge.
Vi tackar dig för din trofasthet.
And we thank you for your faithfulness.
I ditt namn. Amen.
Amen.
Har ni någonting att bjuda på?
Like that.
utan i bön. Så Jesus, vi tackar dig för idag.
Jesus, we thank you for this.
Tackar dig för bönen.
Thank you for the prayer.
Be för fortsatt gemenskap där ute.
We pray for a time of fellowship.
Välsigna veckan.
And bless the week.
Allt det som vi kommer att möta.
And all the things that we will face.
Allt det vi behöver ha vägledning för, Jesus, vi ber om detta.
And all the things that we need guidance for.
I ditt namn, amen.
And we pray in your name.
Jag vet inte, kan du se Stefan om den här andra kyrkan är där ute och vänstrar eller?
Det är ganska hårt.
Det är det.